Välkommen till den stora podden här på Tyresös närradio 91,4. Jag som är programledare heter Alexander Nilsson. Avsnitten handlar om gästernas ledarskap och dem som människor. Här får ni lyssnare ett nytt perspektiv i varje avsnitt. Och välkommen till Tyresös närradio 91,4 och den stora podden.
Men varje avsnitt som jag kör, då intervjuar jag en ledare. Så det blir Uffe, den store.
Ja, det måste det bli då.
Jag har ju stalkat dig, som jag sa, på Instagram. För att jag har sett, först och främst, ett ledarskap där jag ser att den här disciplinen som jag önskar att många hade. Den här med att så här, du har ett driv. Och jag tror att det är till kanske exempel som ett föräldraskap. Mm. Att man faktiskt, när man har sagt att man ska göra någonting, då gör man det. Mm. Och jag tror det är viktigt i just föräldraskap, men också i ledarskapspoäng, att så här, jag har sagt att jag ska göra det här och då gör jag det.
Mm. Absolut. Där håller jag med. Det, ja, men så, absolut, så funkar jag.
Ja, men,
och, för det mesta.
Det är ju så många som kanske blir föräldrar och så har man inte tiden, eller orken, eller det är för mycket arbete. Hur hittar du din energi till att göra det som du behöver göra?
Energin, alltså, ja, jag vet inte riktigt, men jag håller ju med 100 på, alltså, det som du säger, att har man bestämt, eller har jag bestämt att, ja, men så här ska veckan se ut, då vill jag att det ska bli så. Jag är ganska fyrkantig. Har jag bestämt någonting, då försöker jag verkligen göra det. Sen funkar det absolut inte alla gånger. Det vore lustigt om det gjorde det, men det är inte alltid man, jag känner inte alltid för att gå och träna, men jag vet att jag behöver göra det. Och då gör jag det.
Så vad är det du gör?
Jag är lite allätare. Men ta lite från början. Jag är fotbollsspelare från grunden. Spelar fotboll i 25 år i alla fall. Och så slutade jag spela fotboll när jag var 35 ungefär. Gick upp i vikt. Trivdes inte med det. Så då började, eller då tänkte jag att nu måste jag hitta på någonting för att gå ner det här och vara som var enklast. Då var det väldigt lätt att börja med löpning. Man behöver inte ta sig någonstans. Man går utanför dörren, knyter på sig skorna och går ut.
Men blir du så att du köper liksom på dig allt?
Jag kan, jajamän.
Jag har lite gamla kollegor som har börjat löpa och de sa så här: jag har köpt nya skor, nytt bälte med vattenflaska.
Jajamän.
Ja, men det är all in alltså.
Jaha. Det, och det, ja, men så är det. Och precis som jag berättade innan, jag är nog all in på egentligen det mesta. Det är säkert någon diagnos. Jag har aldrig fått någon utredning för någonting, men någonting är det. Det vet jag. Och en av de grejerna är ju just det. Nej, men ska jag göra någonting, då är det hela vägen. Och då blir det ju skor som du säger, och ja, men det ska vara nya shorts och allt sånt där. Men tillbaks till det då. Löpningen. Då började jag löpa. Och då gick jag ner de här kilorna ganska fort i vikt då. Och sen så, jag kan också bli lite uttråkad när jag gör samma sak för länge. Så då ville jag hitta något nytt. Så då blev det OCR, eller hinderbana. Och då blev det lite samma sak där. All in på det i ett x antal år. Men ändå fortsatt med löpningen. Och sen har jag hittat Hyrox nu. Hyrox eller Hyrox, får säga vad man vill. Och det är väl det jag pysslar med nu.
Jag har ju kollat på din Instagram för att få en förståelse. Och det är också så här, det är också socialmediernas kraft, så här, den historien om dig.
Mm.
Och jag har försökt läsa mellan raderna, vilket inte alltid är lätt och kanske inte alls stämmer. Och det jag har ju kollat på är så här, okej, men vad är Hyrox? Då är det ju, du har tävlat i Hyrox i Danmark med Madde.
Mm.
Hur tävlar man i Hyrox?
Man, själva tävlingen går till att man springer 1 kilometer 8 gånger. Mellan varje kilometer så gör man en styrkeövning. Eller en konditionsövning. Alltid samma 8 övningar. Och alltid samma vikter och samma sträckor. Så det är en väldigt standardiserad idrott. Och om vi ska ta variera, då är det, ja, men det är ju löpning först 1 kilometer. Så är det 1 kilometer skijärg. Och sen springer man ju då. Sen är det sledpull. Man drar en släde med massa vikt på. Sen är det sled push. De skjuter en släde istället med lite mer vikt. Sen är det burpee broad jumps. Då gör man burpees och hoppar framåt. 80 meter. Nästa är rodd 1 kilometer på rowerg. Sen, vad gör man sen då? Sen går man farmer's carry med 2 kettlebells. 200 meter. Och sen är det lunges, sandbag lunges, som man har en sandsäck på axlarna och gör utfallsteg. 100 meter. Och sen avslutar man med 100 wallballs. Kasta upp en boll högt i luften på en platta. Men då är ju grejen, eller grejen, det blir inte lättare för det. Men vi kör, man kan göra allt det här själv. Man kan tävla i singel. Och även i olika viktklasser. Det finns en elitklass då, det är lite tyngre vikter. Och sen en openklass då. Men vi tävlar i dubbel mix, Madeleine och jag. Och då springer man tillsammans. Båda springer varje kilometer. Men sen får man dela upp övningarna hur man vill.
Det har gått rätt bra, men jag förstår rätt.
Det har gått ganska bra. Vi blev Europa 2 förra året. Ja.
Det är coolt.
Och det är vår ålder och även totalt i alla åldrar. Då.
Det är coolt.
Ja, men det var bra. Det var kul.
Det är jävligt starkt jobbat.
Ja, tack.
Men hur hittar man motivationen för att det måste ju vara en otrolig satsning innan ens tävlingen.
Men det är det. Absolut. Och det är ju mycket, alltså mycket träning såklart. Vi har väl, eller har väl haft det ganska bra förspänt, både Madde och jag. För vi kommer ju från löparbakgrund båda två. Och här också är ju egentligen ett löplopp med lite styrka. Eller med ganska mycket styrka. Men 60-65% är ju löpning.
Ja.
Så har man en löparbakgrund så har man ju fördel. Och sen har vi ju också sysslat med OCR:en, hinderbana, vilket har gjort att vi ändå är hyfsat starka i överkropp.
Mm.
Och det behöver man ju för stationerna. Så det var en väldigt, väldigt, väldigt bra pryl för oss.
Ja, men jag har ju aldrig provat här också. Jag kanske får komma och prova.
100%.
Kräkas in eller någonting. Jag har ju bara typ sett CrossFit. Ur mitt perspektiv ser det ut som att det här är mer hälsos... Alltså, jag tror båda är bra för kroppen, missförstå mig rätt. Men att det här är mer så här... Saker man gjorde förr, typ så här, man hjälpte till med säcken och bar in den till typ laggården typ. Och man hjälpte till med att bära mjölkkannorna typ. Alltså, det är så jag tänker på när jag ser Hyrox. Att det är, så här, det är någonting som ändå ligger naturligt att göra.
Ja, men så, absolut. Så är det. Och det är väl, alltså det är väl en liten, säger man, avart från CrossFiten egentligen. De här övningarna som vi gör, de gör man även, det är ju även CrossFit-övningar. Men det är ju de enklare, tekniskt sett enklare CrossFit-övningarna.
Det är inga tunga ryck eller...
Nej, och inte, nej, men som jag sa innan, det är ju inte liksom gå på händer eller massa ring muscle-ups och sånt. Som är ganska tekniskt svåra grejer som kanske inte vem som helst klarar.
Men... Jag har provat den här pull-upen och jag är ju alltid van med att man drar rakt. Men i CrossFit så kör man ju någon sån här rullgrej.
Ja. Jag förstår inte hur man gör.
Och mina axlar är ju halvpaj, så att det funkar inte alls.
Nej, men precis. Och det är ju det man slipper
ja.
I här också. Och det är väl det som har gjort det så att det har växt så mycket och blivit så populärt nu på sista. Att, alltså de här stationerna som man gör, det är alltså, egentligen vem som helst kan ju faktiskt göra dem. Men alla kan ju bära två kettlebells. Sen tar det bara mer eller mindre tid. Eller? Alla kan sitta och ro på en rowerg.
Här också har ju vuxit som bara den sista året. Om inte sista åren.
Sista två, skulle jag säga.
Och där är ju väl du och Madde som störst då, kanske. Hur har det funkat med ditt ledarskap i workshops och liknande?
Hur menar du egentligen? Alltså hur...
Jo, men en workshop, alltså då kanske du får in 15 nya personer som aldrig har kört.
Ja.
Hur förklarar man vad Hyrox är? För de kanske bara har sett det på Instagram, så som jag. Ja, men där skulle jag vilja prova. Hur får man in dem i själva processen?
De flesta, så vi har haft lite workshops på några ställen. De som har kommit dit, det är väl kanske de som faktiskt har testat lite innan, men som vill kanske inte satsa lite mer, men som kanske vill tävla, lära sig lite mer om teknikerna i övningarna eller i stationerna. Det har mest varit sådana som har kommit, som faktiskt har testat. Men alltså sen... Får de till att fortsätta eller att komma in i gamet, det är väl, jag vet inte riktigt.
Är det samma kultkänsla i Hyrox som i CrossFit? Alltså på positivt alltså sätt?
Nej, jag tror nog inte det. Inte riktigt lika.
Nej, men för jag kör ju brasiliansk jiu-jitsu. Där är ju 100% kult. Och det jag har sett på CrossFit är ju också så här, alla känner alla, det är en bra gemenskap. Alltså, och när jag säger kult, då menar jag att det är en positiv gemenskap.
Ja.
Men det är kanske också att det är för att det är så pass nytt. Att det kanske inte har grundat sig riktigt i den här gemenskapen och den samhörigheten.
Nej, men precis. Sen är det klart att vi som sysslar med det här uppe, liksom, och på, ja, men de som vi känner, det är klart att det blir en grupp och att det blir en gemenskap som i de flesta andra. Men det är nog kanske inte riktigt så inbitet som, jag tycker också att CrossFit är sekt.
Ja, det är
men det är ju kul, jag har ju testat det också och tränat det, så det är kul. Jag tror att de flesta sådana, inte superstora idrotterna, som CrossFit, nu är ju det ganska stort, men det är ju inte som fotboll eller hockey. Nej. Eller någonting sånt. Där är det ju så brett, utan det blir ju att man sluter upp sig med dem som sysslar med det.
Ja, men det är att man delar blod, svett och tårar. Liksom.
Precis, precis.
Och det är då så hamnar man tillsammans.
Så. Ja, så är det. Och nej, men också som jag sa innan, Hyroxen är ju så, det är ju så många som kan syssla med det. På, även att man är på jätteolika nivå, så kan alla genomföra ett sånt lopp. Och det gör ju också att ja, men alla kan träna tillsammans. Du behöver, alltså elit och nybörjare kan köra samma pass.
Men det, och det är det jag tänker, att det är en så individuell sport.
Mm.
Ändå så kommer man till en plats då, får gemenskap. Och det är det som jag tycker är fantastiskt just med sport, och sen också att vuxna får hitta en plats. Att börja utöva någonting för att kunna ut och röra på sig. Men någonting som jag har sett är att du har ibland med dig barnen också och kör.
Jag har nästan alltid med dem.
Ja, och det tycker jag är så, här, det är så grymt.
Ja, det är kul. Jag, absolut. Jag är ganska noga med, men jag tycker att det är viktigt att, jag menar, att inte bara mina ungar, men att ungdomar, barn, alltså att man lär sig i tidig ålder att man rör på sig.
Men är det i normen i familjen för att du rör på dig? De ser att du har sagt att du ska göra saker och att det blir en disciplin från din sida. Tror du att du har format barnen efter liksom din disciplin eller ditt driv på att säga, ja, men har jag sagt någonting att jag ska göra det här i ett halvår, säger vi. Och då gör du det. Tror du att det har format sig i dina barn då?
Jag hoppas det. Det är ju lite tanken att det är så. Sen är det inte, jag menar, de vill inte heller alltid göra allting. Men jag är lite så att, ja, men rörelse när man är barn, ungdom, ska inte alltid vara ett alternativ, utan ja, men det gör man. Men det är ju som vi vuxna, som jag sa också, vi är inte alltid sugna på att gå och träna.
Nej.
Barn är ännu värre, det är jättelätt för, jag menar, få en, ta som Pixie nu, min yngsta, hon är 10. Ja, men får hon välja genom att sitta i soffan med sin telefon eller följa med mig och träna, det är klart att hon för det mesta väljer att sitta i soffan.
Ja, ja. Det är ju lättare och mer dopamin.
Ja.
Eller det är ju dopamin direkt.
Precis.
Det är inte att du behöver kämpa till någonting för att sen få dopamin. Nej.
De tycker att det är jobbigt att bli trötta. Och träna och bli trötta. Det är inte världens roligaste, alltid. Människor överlag är lata. Ja, det är vi också. Alltså, men vuxna barn, alla.
Men ligger inte det i liksom urmänniskan att spara på den energin? Det är så. Bara att nu har vi tillgång till mat ett samtal bort eller en app bort.
Så är det nog. Absolut, det tror jag.
Och det är därför jag tycker att det, och det var en av de största anledningarna för jag bad dig komma hit idag.
Mm.
För att jag såg att det är så inspirerande att se att en vuxen tar tag i sina barn och säger, vi ska ut i naturen, vi ska göra det här. Och det är sånt som jag tycker det är ett ledarskap i sig. Och det behöver vi också lyfta upp.
Mm.
Och med ditt driv, med att du sprungit en massa, du kör dina grejer, det blir också en kultur i din familj.
Ja, det blir.
Och jag tycker det är också ett ledare. Och det, för när jag skrev till dig så du var så här, men jag vet inte om jag är så mycket ledare. Och det är det som jag säger, men jag lyfter upp det i podden. För jag tycker att jag ser massa grejer som flera människor i samhället skulle behöva inspireras av. Vilket jag själv inspireras av. Så i morse så blev jag påhoppad av min son och hans kompis. Att de sov över hos oss. Ja, men ska jag dra till gymmet eller inte? Och så men jag måste kolla lite på Uffi när jag drar. Så men jag måste dra till gymmet. Så då körde jag mig ett benpass. Bara för att så här, då har jag gjort det idag. Och jag känner mig redan idag starkare liksom.
Mm.
Det blir ju också en inspiration av när man ser dig som röra på sig.
Häftigt, vad kul.
Ja, och det är därför jag säger, men jag kommer igång. Och jag blir motiverad av andra. Tack för den.
Jättekul att höra. Och det är väl också, ja, men en liten tanke. Det är väl så man vill vara. Tycker jag. Eller jag vill vara det. Men det är, alltså lägga ut på Instagram och hej och många tycker ju och tror att nu vill de visa upp sig, nu är de starka, nu vill de skryta. Det är ju inte riktigt så egentligen. Det är klart att det är kul när man vinner och att man får visa upp att man har vunnit. Man är stolt över sig själv, såklart. Men också det här med, ja, men inspiration och motivation. Liksom, att ja, men okej, det kanske är någon som, ja, men drar iväg och tränar för att de har kikat eller någonting. Kanske någon som tar med sina ungar till gymmet. Är svårt för att det är inte alla gym, vanliga gym som man får ha med barn på. Och det förstår jag. Det är, man kan inte springa. Men det finns ju faktiskt, man kan vara ute. Mm. Man kan gå till gym där man faktiskt får ha sina barn med.
Och gå till, ut i skogen.
Ja, precis.
Och det får alla vara.
Så är det, så är det. Men också så, jag dömer absolut ingen. Jag vet, det är skönt att få... Träningen för många vuxna, det är ju ett sätt att få sin så kallade egen tid.
Mm.
Jag är inte så intresserad av egen tid.
Intressant.
Jag trivs inte med egen tid.
Men är det för att det inte blir... bara du, utan det, att det är en gemenskap, eller alltså, hur kommer det sig att du tänker att det inte är så?
Jag vet inte, jag trivs bara inte själv. Det är också så, det är klart att jag, nej, inte majoriteten, men många av mina pass kör jag själv.
Mm.
Jag har mycket lättare att köra ett pass om det är fler som är med.
Men jag tänker också på egen tid, och nu tolkar jag det här efter din Instagram.
Mm.
Jag tänker också att din typ av egen tid kan vara att vara ute i skogen med dina barn.
Ja, jo, men precis, exakt. Det är egen tid.
Ja.
Egen tid behöver inte vara att man är ensam.
Nej, och det är det jag tänker. Att så här, det är oftast kanske normen att egen tid ska vara ensamhet.
Mm. Mm.
Men att så här, egen tid, att man åker ut till närmsta naturreservat. Mm. Och fördriver tiden med sina barn. Det är en typ av egen, man får egen tid med sina barn.
Verkligen. Det vet ju alla som har barn. Tiden går fort. Min äldsta nu, hon är 16. Det är inte många veckor sedan hon var 5.
Jag har ju 2 barn.
Mm.
En son som är 10 och en dotter som är 15.
Ja, det är precis samma.
Så det är ju också det här med, de växer så fort. Till alla föräldrar där ute som har barn som är mindre, passa på.
Mm.
För när de är 15-16, vet, då är det ju den här frihetsfasen. Och de ska göra sitt eget. Mm. Och väldigt sällan att de vill vara med oss.
Liksom. Så är det. Det är ju, ja, men Tyra också, min äldsta nu, att, ja, men det är precis mitt emellan. Ibland så är man ju fortfarande hjälte, men inte
lika ofta.
Nej, inte lika ofta som för sen. Men det är ju också, det är ju en del i, alltså i uppväxten och i uppfostran, och det är väl klart de ska stöta ifrån sig också ett par år. Sen kommer de tillbaks.
Ja, men det är ju den biologiska linjen på något sätt. Men känner du i din roll som pappa, att det är en liten sorg att det är ju många föräldrar som känner en sorg att barnen blir mer självständiga, att de inte blir så mycket beroende av mamma och pappa rollen liksom.
Jag öppnar mig kanske lite för mycket, men ja, så är det. Jag tycker det är jättetråkigt, men samtidigt så är jag ju glad för att jag vet att det är så det måste funka. Mm. Men absolut, ja. Så är det.
Jag tänker faktiskt exakt likadant. Ja. Jag blir nästan stolt över min dotter när hon vill visa självständighet.
Mm.
Man brottas ju hemma med barnens självständighet. För man vill ju någonstans att de ska förlita sig på en hela tiden.
Mm.
Men det är också en del av ledarskapet.
Mm.
Att man ska ändå så våga sig släppa taget. Mm. Det är inte så lätt.
Nej. Nej, det är det inte. Det är en stor omställning alltså, som förälder. Ja, men som Tyra med fotbollen till exempel, att när hon började ta sig själv till fotbollsträningen och fick börja cykla själv, okej, behöver du inte skjuts idag? Nej, men jag cyklar. Jaha, okej. Vad ska du ha mig till?
Vad ska jag göra nu?
Nej, men en småsak, men det är sådana saker som man, ja, men som jag tänker på och reagerar på, att, och just som du säger, att man kanske inte är lika behövd som man har varit innan. Det kan vara, ja, men åt bägge håll, precis som du sa, det är en liten sorg i sig, men det är ju ett jättestort steg som ska vara där och som man är jättestolt och lycklig för också. Men det är svår balansgång.
Men har du någonsin pratat med din dotter om det? Och sagt att det är inte ofta så att det är också normen att vi kanske inte pratar om sånt här.
Nej, inte jätteofta. Jag är inte så välspråkig där.
Alla visar ju det här på olika sätt. Mm. Jag är ju också väldigt medveten om tidslinjen och olika faser med barnen. Så jag säger ju till min dotter, ja, men det är ju för att du är ju befrielsefasen. Mm. Du vill ju vara själv. Men jag blir jävligt stolt över att se din resa själv.
Mm.
Och att man alltid kommer vara här liksom. det ska vara en trygghetsfaktor hos barn att veta att så här, men jag vågar göra det här själv, men jag vet ifall det är kriser så är ju mina föräldrar bara ett samtal bort.
Ja, precis.
Men för att gå tillbaka till High Rock, men vad är det för åldersgrupp? Alltså, för att det känns ju ändå som att det är någonting som är naturligt för kroppen. Att alltid kunna lyfta och bära vissa saker.
Mm.
Finns det någon, alltså, för att på gymmet i ett gymvanligt så brukar det vara en åldersgräns.
Mm.
Har ni barngrupper och liknande på High Rocks också?
Det finns inte så... Nej, det finns nog inga barngrupper, tror jag inte. Inte vad jag känner till. Vi har inga där jag tränar eller där vi håller pass och så. Det är ju också en... Det är ju åldersgräns på tävlingarna 16 år.
Mm.
Vilket jag inte gillar såklart. Men jag förstår väl någonstans att det bör vara så. Sen har det... Nu i och med att det har blivit mer populärt så finns det en barn-ungdomstävling. Men den hålls inte på alla tävlingar. Förstår. Det finns ju tävlingar nu varje helg. På flera ställen i hela Europa och hela världen egentligen. Men det är väldigt få som har de här barntävlingarna. Det är typ London och kanske något ställe till.
Men är det som typ löpning att man måste boka långt innan? Och... Mm. Jag har en gammal kollega som ska köra Göteborgloppet.
Mm.
Heter Göteborgloppet.
Göteborgsvarvet.
Ja, mm. Och där behövde ni liksom boka flera månader i förtid.
Det är precis likadant det här också. Nu har blivit också sista året. När de släpper biljetterna. Ta slut på en vecka kanske. Till de riktigt stora loppen utomlands så kan det ta slut samma dag.
Men finns det också tävlingar som de bjuder in till? Om man är liksom typ eliten.
Ja,
som säger.
Ja. Det gör det. Och det är ju olika organisationer. High Rocks Nordic har hand om loppen i Norden.
Mm.
Nu är det bara Sverige, Danmark hittills, men det ska vara i Oslo nu i år, det har kommit till, och sen tror jag att det kommer i Finland också. Så då är det liksom High Rocks Nog som har hand om dem. High Rocks Tyskland har hand om Tyskland, för där är det jättemånga lopp. Det kommer från Tyskland och England från början. Så absolut, de får ju ett x antal biljetter som de kommer locka folk.
Ja, ja, för jag såg, det var någon dokumentär på en streamingtjänst som visade CrossFit. Och så här, alltså jag blir imponerad av människor varje dag. Men det var ju människor som är utöver det vanliga. Jag såg en bild på din Instagram, så en löpare som heter Marcus. Om du vet som det är. Han jobbar i Tyresö som, och han är ju långdistanslöpare.
Mm. Får man säga vem det är eller?
Ja, absolut.
Marcus Brandt,
ja, antar jag. Mm. Och du vet, när jag pratar med honom, då är det så här, för mig är han som typ Sveriges Steve Goggins typ.
Mm. Vi springer för samma lilla löparförening.
Det är så?
Jag och Marcus, ja. Team Anypace.
Coolt.
Eller vi är bara ett kompisgäng, men vi är 25 stycken ungefär, 20-25.
Har du varit med på det här Batman-loppet? Eller promenaden som han...
Ja, jag har sprungit den slingan som han byggde. Men jag var inte med när loppet var.
Men det tycker jag är en fantastisk grej. Mm. Vill du berätta om du känner dig bekväm med vad det är för någonting? För han berättade till mig vad det var för någonting. Och jag hade inte hört det. Så att jag tycker det är så här, nu är det en kommunal grej här i Tyresö. Men jag tycker det är fantastiskt kul.
Mm. Om jag har stenkoll på det, men jag antar och utgår från att du tänker på, ja, men med insamling och att liksom man gjorde det egentligen, ja, men för hela Tyresö.
Mm.
Alla här ute liksom. Bjuder in alla och insamling till Min Stora Dag, tror jag det var.
Mm, jag tror det.
Om jag har rätt, eller Barncancerfonden kanske. Men något av det. Nej, men satte upp den här reflexbanan då och byggde den. Så att när man springer den och sen kollar på sin Strava eller vad man nu har för träningslöparapp, så blir den ju Batman då efter det. Jag vet inte egentligen.
Alltså jag tycker det är coolt.
Det är jättecoolt, jättehäftigt. Och alltså Marcus är fantastisk människa i alla sådana. Han gör så himla mycket för alla. Barn, ungdomar, allt.
Hur är det att köra samma löparförening med någon som man vet kan springa med brutna ben? Liksom?
Ja, det är tufft. Men väldigt inspirerande.
Ja.
Det är jättekul. Verkligen jättekul.
Men löpning i sig, det känns ju som att det är så mycket... Många som kör så här maraton och blir inspirerade av att löpa. Och det blir någon så här, någonstans någon ålderskris någonstans som folk börjar löpa som bara fan.
Ja, så är det nog.
Det är inte så vanligt att jag ser ungdomar som går på löpning.
Nej, precis. Jag tror att många, ja, men inklusive mig själv, att när man kanske sysslar med någon idrott när man är ung, på en, ja, men en hyfsad, det behöver inte vara en hyfsad nivå, men som någon slags motionär. Och sen när man känner att man blir lite för gammal för det, som jag till exempel med fotbollen, då är det jättelätt att börja med löpning. Mm. Det är en enkel form, det är en bra träningsform. Just det här med tid, om man har familj och så, det är jätteenkelt, ta på sig skorna, öppna dörren, gå ut, springa en halvtimme, du är hemma. Du går till gymmet, så ja, men det är ju en och en halv timme kanske minst som man är borta. Det är min tanke på varför löpning är så populärt och lite i övre åldern. Det är lite samma med Hyroxen nu. Att, men nu börjar det komma ner lite mer i åldrarna neråt, men när det började, då var det ju mest lite äldre, kanske över 35. Men det tror jag också är för att det är du under 35, då kan du fortfarande ha en karriär i en annan idrott. Många som slutar med det, men tänker, ja, men det här ser ju kul ut. Jag är ju ändå fortfarande hyfsat vältränad. Då är det enkelt att börja med till exempel Hyrox och fortsätta vara duktig på det lite till.
Mm.
Så i alla fall i den där, i mixdubbel där Madde och jag tävlar i Hyrox, där är egentligen ålder 40-49 som vi är, det är egentligen den bästa åldern. Det är där de flesta rekorden faktiskt är.
Mm.
I dubbel åtminstone i våran där. Ja, i alla fall över 35.
För jag gillar ju, för jag har ju kollat många klipp när du och Madde kör.
Mm.
Och så ibland så har ni ljud i klippet.
Mm.
Men då ser man att ni så här pushar varandra.
Mm.
Men man ser, det är något klipp som, jag vet inte om det är Madde som, eller så du som står och kör den här Vasaloppets grejen.
Mm.
Och så ser man någon av er som så här står och pushar där bakom. Och då förstår jag din här känsla med att det är fantastiskt att träna själv är kul.
Mm.
Men att ha någon att träna med blir liksom snäppet över.
Verkligen. Så är det. Och vi är väldigt, väldigt lika i, ja, men både som människor tror jag, men framförallt i träningssvängen. Vi är sjuka tävlingsmänniskor båda två. Och jag tror att om man ska funka tillsammans så måste det nog vara så. I alla fall vi två.
Kan ni gå till överdrift?
Ja.
Ja. Om ni såg hans min, så hade det varit så här. Mm-hmm.
Jo, men det både kan det göra och det gör det ofta. Absolut.
Hur drar man handbromsen till varandra då? Alltså, eller, finns det?
Jo, men det finns det. Men det är svårt. Men det finns såklart en gräns.
Är man mottaglig för det? Alltså jag tänker att ni är ju varandras coach på något sätt.
Mm.
Men ni måste ju, och då måste man ju också kunna pausa varandra. Man gör ju det för att man vill ju se det bästa resultatet för varandra. För att ni kanske har en stor tävling.
Mm.
Och då man känner att det här, om vi fortsätter nu så kommer man skada sig eller något liknande.
Där, absolut. Och där är Madeleine lite smartare än mig. Och lite klokare än mig. Framförallt klokare. Hon får oftast bromsa mig, kanske. Jag tänker inte alltid så långsiktigt och inte alltid så klokt med träning.
Har du något exempel på att du har fått vickat foten typ och börjat få en blödning och sen pusha på ändå? Och...
Ja, men... Jo, vi hade... Nu är väl det ett år sedan, eller... Ja, 1,5 år sedan. Då fick jag en inflammation i en sena i foten som går upp i, ja, men i benet. Och jag var väl ganska medveten om att det är det här som är problemet. Och jag vet att ska det bli bättre så behöver jag behöver vila bort det. Men det gjorde jag inte. Utan jag fortsatte ju. Vi hade ju en tävling några månader efter eller några veckor efter. Skitsamma. Men jag fortsatte att köra på det. Och då blir det ju värre såklart. Och till slut så kunde jag ju knappt gå. Och det blev ju inte bra till slut.
Men
tävlingen blev ju inte bra.
Är du så här, jag kör på ändå liksom? Mm.
Absolut, 100%. Jag behöver någon som talar om för mig att nu slutar du med det här.
Eftersom att du är liksom Mr. 100%.
Mm.
Du är all in.
Mm.
Hur tog man emot det? Alltså hur tog du emot det? Hon ser att det kommer inte bli bra. Liksom.
Mm.
Hur bearbetar du? För det är också en del av ledarskapet att kunna ta emot feedback.
Mm.
Och även om man är 100% på att säga, men ja, alltså, jag ska bestiga Mount Everest.
Mm.
Men det är så här, men alltså, vi har ingen syrgas eller det är någonting som begränsar oss. Hur tar man emot det? Så här, vi kan inte göra det för vi har inga vinterkängor. Liksom. Det går inte, vi kommer ju...
Fuck it, vi kör ändå. Nej, men det är inte alltid lätt. men jag är också väldigt tacksam att någon ändå bryr sig så mycket och säger till mig att nu får du, nu är det bra. Nu får du faktiskt vila om du vill bli okej med din fot och om vi ska kunna tävla tillsammans. För att det är ju också, när man som vi då tävlar två, det går ju inte att bara tänka på sig själv, utan vi är ju ett team. Jag kan ju inte köra på själv och sen fucka tävlingen för Madde då.
Nej.
Det är ju inte schysst. Såklart. Men det är svårt där också. Men jag tror att man blir lite klokare med åren. Hoppas jag.
Men det är ju också så här, när man har en tävlingsinstinkt som är utöver det vanliga, då tror jag att det är bra att ha en stabil partner som känner det jäkligt bra. Liksom.
Precis, det är ju där vi kompletterar varandra. Ja, men väldigt bra. Det gör vi. Vi är ett bra team.
Innan vi gick in hit till studion så fick jag höra att du också var fotbollstränare. Hur funkar det med just att vara ett team med din träningspartner? Jag vet inte vem det är, men hur funkar det jämfört mot din egen sport och coachning av fotbollstjejer?
Mm. F15, 10-åringarna. Du tänker på samarbetet med den andra eller de andra tränarna?
Jo, men jag tänker först har ju du ett samarbete med Madde som ni kör liksom, ni kör ju skiter nu varandra.
Mm, mm.
Varje gång ni tränar så är det ju, det är så jäkla högt tempo. Och då sätter det en standard för dig som atlet.
Mm.
Och sen så kommer du och ska vara fotbollstränare.
Mm.
Det blir en helt annan roll. Men du är fortfarande någonstans mentalt förberedd på att så här, nu, vi ser att man ska köra, de ska löpträna eller de ska köra intervaller.
Mm.
Då förväntar du dig någonstans att de ska ligga i liksom, de ska ju pumpa så mycket, lika hårt som du.
Ja, lite så. Ja, men absolut. Jag är nog lite sån där också. Jag tycker att ja, men det är väl klart att ni ska träna lite hårdare. Spring lite fortare så blir ni lite bättre. Men jag har inte den framstående rollen i fotbollstränarsvängen. Mm. Eller där. Vi är 7-8 stycken tränare som tränar det här laget. Vi är väldigt många. Det är inte många lag som har så många. Men vi behöver det. Vi är 40 tjejer. 35-40 tjejer.
Jäklar.
Så man behöver vara många för att kunna dela upp träningar och hej och hå. Men jag är inte den som leder så mycket på de träningarna. Jag är lite i bakgrunden. Jag är med och har hand om övningar och hej och hå. Men jag planerar inte lika mycket. Jag pratar inte lika mycket. Och liksom den biten. Utan...
Men är det ett aktivt beslut för dig? Att till exempel inte vara den fysansvariga till exempel?
Mm.
Om du, nu har jag ingen aning, men jag tänker att det kan ju vara, ifall du är fysansvarig, då blir det att du förväntar dig att det ska vara så här, helst att någon kräks det.
Ja, inte så illa, men jag förstår. Nej, jag har ju faktiskt hand om, vi har en löpträning i veckan med de här F15 har haft nu på med vintern och våren. Och den har väl jag haft hand lite om. Den har varit frivillig, så det har inte varit så många som har kommit tyvärr. Det är det där med att om man väljer så väljer man bort. Nej, så inte så hårt såklart. Kör inte jag heller med dem. Men, nej, men jag tycker så. Men kommer man dit och, då kan man väl lika gärna köra.
Mm. Men har de tjejlaget provat Hyrox?
Inte fotbollstjejerna. Pixie har, min dotter där. Hon och jag kör ju det. Vi kör ett Hyrox-pass tillsammans i veckan. Men inte de andra tjejerna. Inte vad jag vet. Inte tillsammans med oss i fotbollen.
Jag tänker för att när jag körde amerikansk fotboll så gjorde man ju, vi provade crossfit. Det var ju någonting som såhär off-season, prova något nytt.
Mm.
Också att ta laggemenskapen in i ett annat forum.
Mm.
Det var ju skitkul för alla, alltså alla är ju i laget, var ju tävlingsmänniskor och alla ville det bästa. Så det var ju typ att hälften stod ju och kräktes efter ett tag. Men det var ju för att alla pushade sig. Och jag tänker ju att i olika lag så har man ju olika konstellationer. Det är alltid kul att prova lagsammanhållningen i olika situationer.
Absolut.
Prova Hyrox med tjejerna.
Ja, det skulle kanske funka. De är nog kanske på gränsen. Fast det är klart, man behöver ju inte köra de specifika stationerna eller övningarna bara för att det ska vara ett Hyrox-pass. Men de är nog kanske lite för små för just det.
Jag tänker att du har den kunskapen att du kan lägga en bra, rimlig nivå.
Ja. Absolut.
Jag hade nog inte kunnat gjort det. Men det kan nog vara kul för tjejerna som älskar fotboll men kan prova att göra något annat. Liksom.
Ja, men verkligen. Och det tror jag är ja, men även ganska viktigt att bryta av. Du kan ju inte bara år ut och år in hela året bara köra fotboll. Men när jag spelade här uppe nu innan jag la av, vi fick följa med Vällingby brottarklubb kanske och körde brottning på vintern. Och det var också så här, men det var flera som spydde under de träningarna. Att det var ju något helt annat mot vad vi gjort. Men det var ju även för sammanhållning, men att få bryta av att göra någonting annat så att man inte blir less på, ja, men det, på fotbollen liksom.
Jag tror det är mänskligt beteende att, inte, att man är van med att inte prova något nytt.
Mm.
Och man är van med sin miljö.
Mm.
Och att prova någonting är ju jättesvårt.
Mm.
Alltså beteendemässigt, så, men du ska få göra det här. Men nej, nej, det finns inte på världskartan.
Nej.
Och det tror jag är bra för alla. Alltså oavsett om det är ett lag eller om det är bara vi som människor. Prova så här, skulle vi sätta oss och spela schack, det är ju för mig något supernytt.
Mm.
Jag vet, du kanske är master, jag har ingen aning. Men det är ändå ett sätt att prova något nytt. Och jag tror det är också att det är en grej att alltid vara flexibel och visa att man kan vara flexibel och prova något nytt.
Mm. Se till mig själv, men det sa jag också lite, när jag säger säkert emot mig själv flera gånger, men jag själv är ganska fyrkantig. Sen inom träningen så kan jag tycka att ja, men det är kul att testa nya saker och jag liksom fastnar och kör på, men annars i livet, ja, men på jobb och ja, men hemma, och jag är inte så mycket för förändringar eller förnyelse, utan jag kör gärna på som det är. Det är bekvämt och skönt att ha det. Ja, då, absolut. Men det kanske är just för att jag har träningen att jag gör ja, men nya saker där och ja, men olika saker. Då kanske man inte behöver det i den andra delen av livet, jag vet inte. Men jag får väldigt ofta höra att jag är fyrkantig.
Ja, alltså alla har olika former, så ja, är det ju.
Så är det.
Och ibland passar man bra ihop, ibland så behöver man bara jobba på formerna tillsammans.
Ja, absolut. Sen ser jag inget fel i att vara fyrkantig.
Nej, inte det, heller.
Nej.
Jag
det tycker, passar mig.
Det som jag har då sett och upplevt bara på egentligen sociala medier är ju också någonting som så här, det strålar ju din, det som du vill formulera dig utåt i sociala medier. Och jag blir inspirerad av det. Men det kan ju också vara så att folk inte riktigt förstår. Och jag kollar på, det var ju något ett inlägg där du visar löp. När man, det är någon, du filmar när du springer löpband.
Mm.
Och då tänkte jag sen när jag kollar på det här löpbandsklippet. Det är första gången jag tycker det ser coolt nu när någon springer löpband.
Ja, det är ju inte världens mest händelserika inlägg och lägga upp någonting när man springer löpband. Så är det.
Men, nej, men det såg fan bra ut. Ja, det som jag, säger, jag blev så här, ja, schyssta vinklar och allting liksom. Bra musik. Ja, fan, kanske man ska prova. Ja, nu kan jag inte springa riktigt än. Men jag så här, där vill jag hamna. Jag vill kunna springa på löpband.
Ja, men kul. Och ja, men lite så som du säger, det går ju faktiskt att göra det mesta lite, ja, men lite häftigt med ett inlägg också. Bara ja, men lite kul musik eller lite olika vinklar, eller att man faktiskt rör kameran lite, att den inte bara står på ett ställe och filmar rakt in. Det blir ganska tråkigt och färglöst. Men man får försöka göra det.
Ja, men jag tror det också inspirerar flera.
Mm. Ja, det hoppas jag.
Att ställa sig på löpandet och börja röra framåt. Liksom. Mm. Det finns en sån här kommentar om folk som tar bilen till gymmet för att gå på löpandet. Mm. Vilken person är du? Går du hellre ut i skogen och kör eller tar du och börjar löpa på löpandet?
Det är jätteberoende på vad jag ska köra för pass.
Mm.
Ska jag bara stå där på mitt schema 60 minuter lugn distans, då går jag inte till gymmet och springer på löpande. Då hoppar jag ut i skogen. Även om det är snö och minus 10.
Det är sjukt alltså.
Alltså, inte för mig är det inte.
Nej, alltså, nej. Det blir ju också så här. Jag tycker det är den här disciplinen.
Mm.
Att säga, det snarare lite, men då skiter jag det.
Mm.
Och jag hade nog kunnat dra mig för att så här, jag vill inte snubbla överhuvudtaget.
Nej.
Jag slutade springa för att det var en orm som jag var tvungen att hoppa över. Och jag är skiträdd för ormar.
Mm.
Så då slutade jag jogga.
Jag kan ju se det istället som ett tillfälle att slippa löpandet. Att få gå ut i skogen, det är en befrielse eller belöning att ja, men komma därifrån.
Mm.
Men sen alltid, alltså hela vintern är det intervaller, då får man ju ta det på band. Det är ju svårt att springa snabba intervaller ute i minusgrader. Det är inte jättebra för lungor, eller jag menar det är halt. Och, ja, då är det jättebra att löpband finns.
Jag provade faktiskt assault bike för första gången.
Oh, det är ju en hemsk.
Ja, alltså jag provade. Alltså, prova.
Ja, ja. Mm.
Så 3 minuter.
Det kan vara nog jobbigt.
Jo, men det är så här, det här måste jag göra flera gånger. För jag har ju fått lära mig gå igen.
Mm.
Och lära mig, alltså träna på cykla och få röra sig i knät. Då, jag har ju varit så, jag har ju sneglat på assaultbiken. För jag vill hamna där.
Mm.
Och för 2 veckor sedan så körde jag sån här cross trainer. Och så körde jag i 20 minuter. För att jag ska ha rörelse i knät. Och bara få lite flås. Och så under den här 20 minuter så var det en man som körde assaultbike. Och vet du, jag brände kalorier av att titta på honom. Mm. Och då blev man ännu mer så här pumped. Så jag måste hamna där för att prova. För idag så klev jag av den här pensionärscykeln. Så jag brukar sitta och trampa.
Ja.
Och så här, jag ska bara prova hur det känns. Kommer knät palla och dra er runt det liksom.
Mm.
Jag trodde att assaultbike är ju, det är som vet, alltså du drar ju med armar och trampar samtidigt. Och ser ju liksom extrem intervallträning. Jag tror att du vet, när man slutar trampa att pedalerna som en cykel så här, håller sig.
Mm.
Den fortsätter ju rulla.
Ah, ja.
Så jag säger, oh shit. Och så fortsätter jag. Men det var en upplevelse. Så nästa gång jag kör benpass, då ska jag faktiskt köra lite mer assaultbike.
Mm. Det är ju, som jag sa, det är ju en hemsk maskin, men den är ju samtidigt väldigt skonsam.
Mm.
Jag kan tänka mig då för med ditt knä, det är ju som en cykel i och för sig, men det är ju inga stötar, det är ju som cross trainer också, det är ju väldigt, väldigt skonsam för leder och allting som att inte få några stötar som på löpande eller när man är ute och springer. Men assaultbiken kan man ju göra lite mer jobbig än en cross trainer. Cross trainer, ja visst, du kan öka frekvensen liksom.
Mm. Ja, det är väldigt milt.
Ja, precis. Assaultbiken blir ju hemsk.
Det
när man börjar ta
assaultbike.
Precis. Och det är bra. Jättebra träningsform. Fantastiskt jobbig. Och
men vad är, om jag ska ha ett mål på en assaultbike, vad är tiden på en assaultbike? Alltså, vad är för mycket att köra?
Nej, men alltså för mycket går väl inte att, det går ju att sitta och fisa på den också en timme.
Ja,
så är det. Är inga problem. Men det går inte att köra så himla snabba och inte så många, alltså tunga intervaller på dem, för det blir ju väldigt, väldigt, väldigt jobbigt. Man får ju puls, får ju hög puls väldigt fort på en sån, jämfört kanske med, ja, med löpande eller alltså intervaller på en maskin. Den tar ju hela kroppen. Jag vet inte, jag vill köra 15 gånger en och en halv minut eller någonting.
Och sen är du
om man drar på. Ja, men sen är det också, allt handlar ju om intensiteten i, alltså hur fort man vill köra. Såklart. Men något sånt skulle jag kunna köra.
Alltså, kan inte du göra ett klipp när du kör assaultbike?
Ja, kan jag göra.
Alltså, till er lyssnare, det är alltså helt sjukt att köra assaultbike. Uffes challenge helt enkelt, och bara köra. För jag provade som sagt, och det var tufft. Jag körde bara 3 minuter.
Mm.
Men det var ju för att jag ville prova också.
Mm. Ja, men precis. Får man ju anpassa vilan efter lite hur, alltså hur jobbigt det är och hur jobbigt man vill att det ska vara.
Men det, för mig var det mer så här, ja, men nu ska jag är klar för idag, nu ska jag prova att sitta på den.
Mm.
Och det jag gör, bara jag lyckas snurra 2 varv med benet, då är jag nöjd.
Mm.
Och så slutar jag med att köra den och 3 minuter.
Det var så fantastiskt.
Så för mig var det så här, klapp på axeln och så tänkte jag så här, nästa gång, jävlar.
Då kanske du inte kör den som avslutning, utan då kanske du kör den som ett pass.
Jaha, det är så man ska göra alltså.
Ja, men ska du gå in och köra alltså intervaller oavsett om det är på löpan, rod, ski eller någonting, så kanske man inte kör en trekvart av någonting annat innan.
Det låter ju för tråkigt.
Lite så. Då kanske man kan köra lite lugnt efter istället för att få ut det mesta av intervallerna. För ändå, om man kört 45 minuter innan så är man ju kanske lite trött åtminstone i kroppen.
Förhoppningsvis.
Ja. Men det handlar ju om vad man vill få ut av det såklart.
Ja, men för att det visste inte jag heller förut, att man behöver löpträna för att löpa. Och ofta så tränar man inte för att man tränar inte löpning genom att köra långa lopp. Eller alltså, vad säger man? Långa pass.
Mm.
Har jag rätt eller har jag fel?
Nej, det är absolut.
För jag trodde att så här, om man ska bli löpare, då är det så här, men mitt mål är att springa 10 mil, säger vi. Då löper man 10 mil varje tillfälle.
Mm.
Och så är det ju inte.
Nej. Men så tänker alla i början.
Ja.
Det gjorde jag också. När jag började där, då tänkte jag, men nu jag ska kunna springa en mil på 55 minuter, tror jag hade som mitt första mål. Och då var det så här, okej, nu ska jag gå ut och springa en mil. Och så sprang jag en mil. Då tog det 1 timme och 10 minuter kanske första gången. Ja, pass 2, då sprang jag också en mil. Och hoppades förbättra 30 sekunder.
Mm.
Pass 3 var också en mil. Pass 20 var också en mil. Men så, det lär man sig ju sen att det är ju, så funkar det ju inte. Man kan ju inte träna exakt Nej. På det man ska tävla hela tiden.
Nej, men det är ju svårt att veta det.
Ja.
Tänker jag, när man bara frilansar.
Ja, absolut.
För då var det ju att vi gjorde intervaller i skogen här i Tyresö. Att så här, vi sprang kanske bara typ 300 meter.
Mm.
Och bara, nu ska ni pausa och sen ska ni springa tillbaka.
Mm.
Och jag bara, men vart är löpträningen någonstans? Ja, men för mig var det ju, det var ju liksom en ny bok.
Ja, någonstans, jag vet inte vem det är som har sagt det, men det är ju någon smart som har kommit på att en vanlig löpare, eller om man vill träna inför en mil eller halvmar eller någonting, så bör man ha ett kort intervallpass i veckan, ett pass med lite längre intervaller och ett långpass. Det är de tre man ska utgå ifrån. Och sen kan man fylla på med lite så vanliga distanspass utöver det. Det är det vanligaste åtminstone. Mm. Jag säger inte att man ska göra så, men det är det absolut vanligaste löpupplägget om man har ett veckoschema. Korta intervaller kanske man kan se upp till 2 minuter per intervall. 3 minuter. Och långa intervaller är väl allt över det. Om man nu pratar minuter eller om man springer på sträcka, distans. Och ett långpass är över 90 minuter kanske. Oftast.
Alltså ja, och det är ju löpning. För mig är det ju också en psykisk påfrestning.
Mm.
Det är som, jag tycker inte om att springa långt. För mig, jag är ju en bakgrund i ankomstfotboll. 10 meter var för mig perfekt.
Mm.
Och sen blir nedtaktad liksom.
Mm.
Och ibland behöver man springa 90 meter.
Mm.
Så det var liksom lagom. Men löpning, det är ju en helt annan mindset.
Ja, det är det. Absolut. Och man behöver väl någonstans, alltså gillar det åtminstone lite för att kunna hålla på med det. Och, alltså åtminstone på den om man ska upp och springa lite längre distanser. Antingen gillar det eller ja, som en annan, något slags självskadebeteende.
Ja,
eller
det är precis det jag tänkte säga, att man är typ chockist.
Ja, men något sånt måste det vara. Och det är väl där jag kommer tillbaka till att aldrig utredd, men det är säkert någon diagnos någonstans.
Så jag tycker det är mer alltså jag blir ju imponerad av människor. Just löpning och den mentala styrkan som många besitter som löper. Och att just köra de här grejerna, det är för mig den mentala styrkan och att det är liksom i en längre distans. Och det är inte bara så här en kort period, utan det är hjärnaktivitet hela tiden.
Mm.
Och någonstans så måste det ju vara, jag vet ingen aning, men så biologiskt att säga, du ska inte slösa så mycket energi.
Nej.
Alltså det måste ju vara så, du ska inte springa så här långt. Handbromsen ska på. Hur får man bort den handbromsen?
Nej, ja det är svårt. Jag vet inte heller egentligen hur sjutton man... För min del så handlar det nog bara om att bestämma sig för att okej, nu ska jag göra det här. Och då göra det. Och liksom, då får handbromsen försvinna. Helt enkelt.
Tas bort.
Ja, men lite så. Sen, jag säger inte att alla är så, eller att alla ska vara så, eller att det är så man ska vara. Jag kan ju bara gå till mig själv att för mig är det så. Behöver nog vara så, tror jag. Jag är ju också sån, jag behöver ju ha lite uppstrukturerat. Jag vill ju ha ett veckoschema att gå efter. Och veta. På söndag kväll, då vet jag vad jag ska göra hela nästa vecka. Då har jag lättare att förhålla mig till det.
Du mår bäst så?
Ja, jag är inte den spontana som kan planera sista timmen på jobbet. När nu ska jag åka hem om en timme, då ska jag träna det här. Men då blir det ingenting. Eller ingenting blir det inte, men det blir dåligt.
Ja, det blir inte, du vill ha genomtänkta grejer.
Ja, jag behöver det. Annars blir det inget vettigt av det. Och där kommer ju Madde in mycket i det. Hon är ju mycket mer strukturerad än vad jag är och lite mer planerande och talar väl oftast om för mig att idag ska du göra det här. Jajamän. Det ska jag.
Men eftersom att du tycker om det fyrkantiga och då tänker jag att du då har förväntat dig någonting. Och så kommer någon och säger att det här blir en ny formel i din liksom. Men du har ändå köpt läget att hon kommer göra ett så fantastiskt upplägg så att det blir bra liksom.
Mm. Ja, jo, men så är det. Och jag har egentligen, det kanske också är det här med att säga emot sig själv, men jag har inget problem att lita på någon som säger till mig att okej, det här är ett bra träningsupplägg. köra det här i 12 veckor. Ja, nej, men ja, det kan jag göra. Det är inget problem. Du är en vettig människa. Jag känner dig. Jag vet att du kan det här. Då har jag inget problem med att göra det. Jag litar på att det här är bra för mig. Det blir bra. Och det är ganska skönt att ha det, alltså, att vara sån. Att jag har inget kontrollbehov av att se till att jag gör det som jag själv tycker är den bästa träningen. Jag kanske tycker att oh, men jag behöver springa 10 mil i veckan. Nej, du behöver springa 6 mil i veckan. Ja, okej. Då kan jag göra det.
Du är ändå fyrkantig men ändå prestigelös.
Ja, exakt. Ja. Ja, det tycker jag.
Det är en fantastisk egenskap, tänker jag.
Mm. Sen vet jag inte om det också är att säga emot sig själv. Det kanske det inte är.
Nej, men jag tror att man lever i en balans.
Ja.
Att ibland så behöver man någon som pekar med hela handen, mm, fast man är fyrkantig. Det kanske blir en trygghet någonstans. Ja, Uffe, vi har pratat en timme.
Är det så? Tiden går fort.
Mm.
När man har kul.
Jag vill tacka dig.
Tack själv.
För att du kommer hit. Mm. Och ja, jag har faktiskt lite gåshud. Jag tycker du är extremt inspirerande.
Tack.
Med din vilja, ledarskap. Tack för att du kom hit.
Tack så mycket. Jättekul att få vara med.
Ni har lyssnat på den stora podden med avsnittet Uffe den store här på Tyresö Närradio 91,4. Jag som är programledare heter Alexander Nilsen och tack för att ni har lyssnat.